to me.
Måste ta en slurk kaffe till, känner jag. Lite trött. Men vad ska vi säga i inledningssnacket nu då?
Nej, men du kör, säg att det är typ att det börjar nalka sig mot slutet och vi inte har bestämt vad nästa serie ska handla om, men att du ber om ursäkt för att det varit länge och sådär.
Ja, då ska du som lyssnar känna dig väldigt, väldigt välkommen till det här nya avsnittet av Dagar i historien som jag, som heter Nils Ahlqvist, driver ihop med min kära vän Carl Albinsson. Hej Carl, välkommen!
Tack så mycket Nils, tack, tack!
Yes, är du taggad för dagens episod?
Ja, det måste jag säga. Det har varit ett tag sedan sist.
Och, det har ju det.
Ja, man börjar bli lite sugen.
Ja, det har ju det har varit en ganska skön sommar och vi har haft lite olika sidoprojekt på gång på våra olika håll och kanter. Men nu är vi alltså igång. Det är snart dags att börja spekulera i vad vi ska pyssla med när den här säsongen är slut, det här om kalla kriget. För att vi har ju egentligen bara ett eller två avsnitt kvar. Så är det någon kreativ lyssnare som har förslag på vad vi kan snacka om hädan efter, så får ni gärna komma med förslag och åsikter och sådär till antingen Facebook-sidan eller till våra mejladresser som finns på dagarihistorien.se. Och återigen tack till alla ni som kommer med tillrop eller bara delar eller kommer med diverse frågor eller rättningar eller allt vad som dyker upp. Men nog om detta, ska vi ta och dra igång, Carl?
Det tycker jag.
Det gör vi. Yes, vi befinner oss i Ottawa i Kanada och nu är det den 19 maj 1983 och kvällsmörkret har ännu inte riktigt anlänt till gården som makarna Eugene och Liz Whelan äger. Och kan säga lite kort om framförallt då Eugene Whelan, han är alltså en liberal kanadensisk jordbruksminister här i början på 80-talet och sen ganska många år så var Eugene Whelan kan säga ganska god vän med den sovjetiska ambassadören i Kanada som hette Alexander Yakovlev. Och det är väl inte alltid till ens fördel att vara väldigt nära vän med en sovjetisk ambassadör kanske, men Yakovlev verkar vara rätt en trevlig prick helt enkelt. Och de var så pass nära vänner, Whelan och Yakovlev, har jag läst att Whelan tvingades intyga för sin premiärminister att han inte samtalat med den här Yakovlev om några statshemligheter. För Whelan var ju ledamot i försvarsutskottet till exempel och ja, man såg väl en viss risk med hans relation med den här sovjetiska ambassadören. Den här majkvällen så väntar paret Whelan middagsgäster. Och bland de här middagsgästerna så finns då förutom ambassadören Yakovlev en särskilt inbjuden gäst. Och det är en ganska nytillträdd jordbruksministern i Sovjetunionen som alltså heter Mikhail Gorbachev. Och Gorbachev tror jag är ett bekant namn för de allra flesta redan som lyssnar på det här och framförallt för dig Carl. Men jag kan snabbt rekapitulera här att Gorbachev är för det första då uppvuxen i det ganska multietniska faktiskt Kaukasus och upplevde alltså, till skillnad från många andra tidigare stora ledare i Sovjet, så upplevde han andra världskriget som barn enbart. Och som barn får man ju ofta lite hemskare minnen av ja, bedrövliga saker som krig än vad kanske vuxna får, i många fall i alla fall. Så att han hade väldigt hemska minnen från just kriget. Jag tror jag hört någonstans att han hittade lik och sånt där i snön i samband med den här hemska Stalingrad-vintern och så vidare. Så ja, han mindes krig med fasa och det påverkar hans inställning till kriget antagligen rätt mycket också.
Det ska väl sägas att många av de andra sovjetiska ledarna, alltså många men som satt i alla fall i det verkställande utskottet, har ju kanske varit typ generaler och sådana här saker under andra världskriget. Precis. Och hade väl en viss förbläss för att ha möjligen vara lite trigger happy efter det, lite förbannade sådär.
Traditionella så. Khrushchev var väl till exempel major tror jag under Stalingrad.
Ja, han ledde väl en offensiv där i Stalingrad, eller han ledde försvaret av någon speciell fabrik i Stalingrad, var det inte så?
Ja, precis. Mm. Han var inblandad i alla fall på något sätt. Mm. Så det är viss skillnad alltså då. Men Gorbachev, han var barn då och han var son till en bonde, en sån här kolchosbonde. Och kolchoser och sovchoser är alltså såna här sovjetiska kollektivjordbruk som ju inte var allt för effektiva, men enligt dem ganska demokratiska då. Han växte alltså upp ute på vischan och sen studerade juridik och agronomi i Moskva till exempel med rätt goda betyg. Och han har sedan gjort raketkarriär inom det kommunistiska partiet alltså och var ett ganska rekordungt toppnamn. Vem var då hans sovjetiska ambassadör i Kanada då, Jakovlev? Ja, 53 år gammal jämfört med 51 på Gorbachev då. Han var i Kanada som ambassadör just för att han hade ett par år tidigare kritiserat förekomsten av väldigt mycket rysk nationalism i Sovjet. Och kommunismen generellt ska egentligen vara en ganska så internationalistisk ideologi, men framförallt med början i Stalins period så var det mycket istället att man försökte anknyta till den ryska nationalismen för att få med sig folket i någon sorts fosterländsk kommunism. Så det är lite märkligt, och det här kritiserade alltså Jakovlev och blev helt enkelt ivägskickad till Kanada för det här. Men en hel del folk är alltså inbjudna till middag hos det här paret Whelan då, och tyvärr så är jordbruksminister Eugene Whelan försenad till middagen där bland annat Gorbachev och ambassadören Jakovlev är. Festligheterna får ju skjutas upp i några timmar och Gorbachev har inte träffat Jakovlev så mycket innan och han är lite småsugen på att bekanta sig med sin landsman där borta i Kanada. Så han frågar Louise Whelan, hustrun till Eugene alltså, jordbruksministern, om det finns något ställe där de här två kan samtala lite enskilt. Och Liz Whelan svarar då att ja, ni kan väl gå ut på baksidan på bakgården här utanför gården. Det är väl lämpligt, det är ingen som är nu, det är lugnt, så där kan vi gå och prata. Ja, vad bra, tänker Gorbachev och tar med sig ambassadör Jakovlev ut. Där ute på bakgården så börjar de kallprata lite enkelt om väder och vind och sånt där och bara uppdatera varandra om läget i Kanada och i Sovjet och sådär. Och sen så börjar de promenera längs grusvägen som är utanför huset vid den här gården som paret Whelan äger. Och till kontexten hör det alltså att Whelans gård omringas av stora, stora fält med majs och bönor och liknande alltså. Och ganska så bra skördar verkar det bli det här året. Så Gorbachev var som tidigare under den här vistelsen i Kanada ganska imponerad av hur bra det verkar gå för jordbruket i Kanada. Och som sovjetisk jordbruksminister var han inte van vid att se så extremt kraftiga skördar och så här nya och fräna maskiner som fanns. Och att det krävdes så få arbetare också för att få så bra skördar.
Lite som när du åker och hälsar på mig i Östergötland.
Ja, precis. Nu är Fryksdalsjordarna här. Jag bor ganska så fina ändå, men Östergötland är väl en klass högre kanske, det håller jag med om. Men Gorbachev jämförde med kolchoserna i Sovjet och det är ju ännu större skillnad då, så sett. Så Gorbachev har ju intresse för det med jordbruk av naturliga skäl i och med att han är minister för ett departement som pysslar med just detta. Så under vandringen här så utbrister plötsligen Gorbachev då ett citat som är ganska så känt för eftervärlden nu då, att han säger: vi ligger verkligen långt efter där hemma. Och Jakovlev ryggar ju till lite grann då, för att det här samtalet har varit präglat av kallprat hittills, så Jakovlev var inte riktigt säker på vart han hade Gorbachev och hur öppenhjärtligt de kunde prata om och jämföra Kanada med Sovjetunionen då. Men Jakovlev replikerar efter en kort sekund att ja, vi ligger ganska långt efter, men jag har ganska mycket idéer på hur vi kan komma ikapp kanske. Så med det här alltså så bryts isen mellan Gorbachev och Jakovlev, och de här två sovjetpamparna pratar förtroligt om reformbehov och vikten av öppenhet och så här i flera timmar i väntan på att den kanadensiska jordbruksministern Whelan ska komma hem och komma till middagen. En lustig parentes är att medan de promenerar runt utanför gården här och börjar prata och bryter isen mellan varandra, så har de sovjetiska livvakterna vaknat till liv och upptäckt att Gorbachev och Jakovlev är borta. Och börjar då i panik kolla sig omkring och frågar ut fru Whelan om vart de har tagit vägen, de här höga herrarna. Och Liz Whelan svarar då lugnt att ja, de ville vara i fred, som gick ut på bakgården. Och livvakterna blir ju irriterade och vill veta vem som gav tillstånd till detta. Varefter Liz Whelan replikerar: this is my house. Men vi tar och hoppar nu 2 år fram i tiden. För den 11 mars 1985 så dör Sovjetunionens generalsekreterare Chernenko. Och ersättaren då, det blir den då 54-årige Mikhail Gorbachev, som alltså 2 år innan var på resa i Kanada. Och man väljer alltså Gorbatjov till ersättare här, och han var ju alltså rekordung för att vara en sovjetisk ledare återigen. Man väljer honom för att någonting måste göras, en ny ung fräsch kraft måste in. För till historien hör här att på 80-talet så hade det börjat bli riktigt skakigt för Sovjetunionen och hela det kommunistiska systemet egentligen i Östeuropa. För partiets topp återigen präglades av att de flesta i toppskiktet tillhörde samma generation lite grann. Man är födda ungefär vid första världskrigets utbrott. Man skyddade varandra och varandras intressen. Och det var den här generationen sen som överlevde kriget som höll ihop. Och många i den generationen som kanske var 20 år yngre dog ju under andra världskriget. Så det är ett stort glapp mellan den gamla generationen och den kanske 20-30 år yngre generationen som är därefter.
Och sen så var det också de här gamla generationen då, som de började ju dö ut på 80-talet.
Ja, det var ju till snabb.
Ja, det var väl så här, de hade väl fyra ledare på Sovjet då, fyra ledare på 3 år eller någonting nästan. Ja, och innan dess hade de haft 3 ledare på så här 60-70 år eller någonting.
Ja, precis. Jag för mig att det var
Andropov och sen så.
Ja, Brezhnev dör 82, ersätts av Andropov som lever i 2 år till 84. Sen så är det Tjernenko, han lever bara 1 år och sen så kommer alltså Gorbatjov.
Ja.
Och han är alltså 30 år yngre än de tidigare två när de tillträdde. Och en konsekvens av att det har varit så här gammalt och gubbigt och konservativt, det är ju att styret präglas av just det här konservativa och gammaldagsa och att man inte var så reformvänliga. Och det är ju ett problem i och med att 80-talet innebar ju, som man brukar prata om, Star Wars, det vill säga rymdkriget mellan Sovjet och USA. Man kapprustar på högteknologiska nivåer i rymden med utrustning och sådär. Och en ny kärnvapenkapprustning pågår ju också. Och det är kämpigt för Sovjet att hänga med i det här, för hela unionen leder ju av stelbent ekonomi till exempel, och som sagt man saknade nödvändiga reformer i just ekonomin framförallt. Minns jag inte fel så slukade ju till exempel, jag tror var USAs del av BNP som gick till försvaret var ungefär 7%, medan Sovjet under 80-talets mitt ungefär låg på ungefär 17-18% ungefär.
Det är svårt att säga, men jag har sett allt mellan 17 som du sa till typ 30, så att det är jättesvårt att säga, men det är väldigt, väldigt mycket mer i alla fall.
Jag tror man räknar inte BNP heller i Sovjet, man räknar någonting annat som har en annan förkortning, så det är svårt att översätta kanske, men det är väldigt stora skillnader i alla fall. Och det här innebär ju att övriga delar av samhället i Sovjet eftersätts ju. Så ekonomin hamnar ju i kris, och orsakerna är ju då framförallt planekonomins ineffektivitet i Sovjet kombinerat med de här extremt höga försvarsutgifterna. Och sen dör ledarna på löpande band, och det är liksom, det är ingen vidare kombination det här. Så när Gorbatjov tillträder som generalsekreterare 1985 då, så är hans mål, grovt förenklat då, ungefär det här, att man ska modernisera Sovjetunionen och därmed göra det starkare, och det här ska komma till stånd genom ekonomiska och sociala reformer. Så det Gorbatjov gör till exempel är att han kallar hem Jakovlev som han träffat bara ett par år innan, alltså genom en hög post inom inrikesapparaten, och under kommande år så satsar han på att banta ner till exempel de här monstruösa försvarsutgifterna till lägre nivåer från de här 15-20% av BNP, vad det nu kan ha varit då. Och istället satsar den på att ha nedrustningsförhandlingar med väst för att kompensera de minskade försvarsutgifterna. Och satsa på att försöka göra industrireformer och jordbruksreformer för att få bättre effektivitet helt enkelt. Nu slog många av de här reformerna väldigt fel, och det är svårt att veta exakt om det här är att skylla på Gorbatjovs förslag som sådana, eller om det är att Sovjet ju hade en extremt otymplig byråkrati som där korruption tog mycket pengar och så vidare. Men ja, det blev inte helt, helt bra effekter utav hans fina försök i alla fall då. Men två ord som kom att prägla Gorbatjovs politiska gärning de här kommande 5-6 åren, det är ju ord som glasnost och perestrojka. Om man översätter det här till rak svenska helt enkelt, så innebär det helt enkelt att glasnost är öppenhet och perestrojka omstrukturering. Det lustiga, eller det fina kanske, med den här anekdoten ifrån paret Whelans gård borta i Kanada, det är ju att det finns en del som menar det att Gorbatjovs syn på öppenheten, behovet av öppenhet och behovet av omstrukturering fick så att säga vatten på kvarn, eller han fick energi och ännu mer idéer till att utveckla de här tankarna i och med mötet med den här kanadensiske ambassadören som kände till västvärldens jordbruksproduktion och liknande. Så det finns till och med intervjuer med den här Jakovlev där den just nämnde menar att det är han som är en av ursprungspersonerna bakom hela teorin eller idén med glasnost. Och jag tänkte vi kan ta en diskussion lite grann kring det här, Karl, om vad egentligen Gorbachev ville åstadkomma med sina reformer de kommande åren. Vad ville han med det hela stora Sovjetunionen?
Var ju inte meningen att han bara ville, han ville ju behålla, han trodde ju på kommunismen, han var ju marxist. Mm. Och trodde ju bara att man reformerade systemet skulle systemet kunna behållas. Han ville ju egentligen behålla systemet, men han såg att det var nödvändigt att reformera det för att kunna behålla det. Exakt. Och då lättade han för mycket på restriktionerna och repressionerna mot befolkningen. Och då förstod befolkningen att det var fritt fram att omstörta hela systemet. Så han fick ju Nobels fredspris egentligen ganska oförtjänt, kan jag tycka. Alltså, tack vare ett misstag fick han ju det.
Ja, men samtidigt så...
Men det var ju också någon som Thatcher beskrev som a man you can do business with. Alltså, men det är ju, han skrev ju på många avtal för nedrustning, det måste man ju ge honom. Men han ville ju inte, han var ju inte demokrat i den meningen som vi skulle nog säga idag. Trend.
Nej, men man kan ju jämföra med så här då. Vad är egentligen den största upphettningen, att gå ifrån 0 grader till plus 5 grader eller att gå ifrån minus 40 till minus 30. Ja. Den största upphettningen är ju den sistnämnda. Alltså samma sak är ju med Gorbachev här. Mm. Att, visst, Sovjet när han lämnade sin stol var ju fortfarande mer odemokratiskt och mindre fredligt kanske än jättemånga andra västländer. Ja. Men samtidigt så hans insatser där var ju ändå ett stort språng framåt egentligen. Då. Och sen är det också så att, som du säger, Gorbachev hade egentligen som mål där att komma ikapp USA med någon sorts reformering och modernisering av Sovjetunionen. Men problemet om man jämför med till exempel Deng Xiaopings Kina, där släppte man ju inte på, det var ingen glasnost där till exempel.
Det
var inte,
men det hade blivit en glasnost om han inte hade satt in tanksen på Himmelska fridens torg.
Ja, men det var ju så att säga skillnaden på vilken hållning man hade.
Mm. Man ska ju också säga det att alltså, det är lätt att stå utifrån och säga hur det var. Men han är fortfarande ett barn av sin tid och han är från ett system. Och att då se det goda och den rätta vägen i ett så pass ondskefullt system är ju i sig en stor gärning.
Jo, och jag tänker också på när han utbildade sig i Moskva så var ju till exempel Jawaharlal Nehru, som var den första premiärministern utav Indien, om inte jag minns helt fel, där. Mm. Och han var ju demokratisk socialist och höll ett tal inför studenterna i Moskva där. Och det enligt Gorbachevs memoarer i alla fall präglade honom väldigt mycket. Och det kunde prägla honom på ett sätt som inte de här äldre ledarna kunde ta till sig utav alltså. Sen så tror jag, om inte jag minns helt fel nu, så bildade Gorbachev sen ett socialdemokratiskt parti efter att Sovjet upplöstes och försökte bli först ryske presidenten, men fick väldigt lite av rösterna i alla fall då. Och det är också lite märkligt.
Men då var han inte så omtyckt, det ska man säga. Alltså, nej, han har blivit mycket mer omtyckt efteråt.
Exakt, det som är så märkligt idag det är att den som man får säga mest omtyckt i Sverige till exempel, eller i övriga världen bland de sovjetiska ledarna, är ju helt klart Gorbachev. Som var den som stod för resonerande ton och nedrustning och en liberalisering och så vidare. Den klart mest omtyckte är han. Kollar du i Ryssland idag, det har gjorts mätningar utav...
Utav han är jätteilla omtyckt.
Ja, han och Jeltsin, de här två moderna demokratiska ledarna, minst omtyckta. Den som kommer högst i mätningen är Brezhnev, som styrde under Sovjets egentligen maktpeak liksom. Mm. Sen är det Lenin och Stalin som dyker upp där under.
Ja, precis, men det är för att man kan inte just nu, man kan ju liksom inte riktigt prata med någon som är gammal nog att förstå vad som hände under Stalin. Men man kan läsa i en reviderad historiebok signerad Vladimir Putin att vi vann mot Tyskland. Sen är det ju också så som du nämnde, du beskrev läget när Gorbachev var i Kanada som att Sovjetunionen var på dekis och man var omsprungna på alla områden och korruptionen och statsapparaten. Mm. Och det känns ju som att vi har ett liten déjà vu idag. Ja, vad som hänt. Lite tråkigt. Det är framförallt tråkigt för de som bor i Ryssland.
Ja, visst. Man lider ju fortfarande väldigt mycket utav dels det maktvakuum som uppstod efter murens fall, men sen också utav den ärekränkning som egentligen hela Sovjets kollaps innebar för det ryska medvetandet. Det är en stolthetsfråga. Även ifall det var en diktatur som föll, så var det också en stormaktsposition som föll. Och det är väl det som Putin lirar på idag i mångt och mycket, givetvis.
Vi tar oss till den 30 mars 1983 och till den västtyska administrativa huvudstaden Bonn. Det är nämligen så att Tyskland, eller Västtyskland dåvarande, har fått en ny förbundskansler, och det är CDU-aren, eller kristdemokraten som heter på svenska, Helmut Kohl, som tillträder. Kohl kommer ju att sitta där väldigt, väldigt länge. Han kommer sitta ända till 1998, vilket jag tror är tyskt rekord efter andra världskriget. Jag är inte helt säker, men det är i alla fall väldigt länge. Och han kommer ju sitta över återföreningen av Tyskland. Så han startar alltså som förbundskansler i Västtyskland, men kommer senare att vara förbundskansler för det hela återförenade Tyskland sen, efter Berlinmurens fall. Vem är då denna Kohl? Många känner igen honom på hans ganska karaktäristiska utseende. Han var ganska fet, rätt stor. Eller vad, han lever ju faktiskt. Så han är ju karaktäristiska sådana här 90-tals glasögon, rätt stora. Och lite så här ganska skarpa drag i ansiktet. Lite så här mörka skarpa drag i ansiktet. Svarthårig. Han växte upp i katolskt hem på 1930-talet. Han blev inkallad i armén, men behövde aldrig utkämpa någon strid under andra världskriget. Men hans äldre bror kom däremot att dö under samma krig. Och disputerade även 1950, vilket är inte helt vanligt för politiska ledare alla gånger att de kommer så länge. Han engagerade sig tidigt på 1940-talet och kom senare att efterträda Helmut Schmidt som förbundskansler på 80-talet, och han blev CDUs partiledare i mitten på 70-talet. Så att han har varit politiskt aktiv väldigt länge och tillhörde den politiska toppen i Tyskland. Men det är ju faktiskt Helmut Kohls tid som förbundskansler som är det allra intressantaste. Eftersom att hans arv kommer att bli det europeiska projektet. Likt många andra efterkrigspolitiker i Tyskland så var Helmut Kohl en stor Europavän. Han var ju uppvuxen innan andra världskriget och har ju sett följderna av vad ett starkt Tyskland kan åsamka Europa, och insåg att Tyskland måste ingå i ett större europeiskt projekt, det som var dåvarande EG som senare har blivit EU. Så Helmut Kohl jobbade väldigt mycket på att införliva Tyskland som en naturlig del av den europeiska gemenskapen. Och bland annat betyder det här att han utarbetade väldigt goda relationer med Jacques Chirac under 1980-talet. Han arbetade även med EUs gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, vilket har omsatts i praktiken nu inom EU med Federica Mogherini som den utrikespolitiska talspersonen för EU. Men det här är alltså någonting som Kohl och Chirac redan började driva på 1980-talet.
En sak som de tyska ledarna under hela 1900-talet egentligen inte har drivit hårt alls egentligen i Europeiska gemenskapen och senare EU, det är försvars- och utrikesfrågor. Historiskt passiva på just den biten, inte så mån om att ha ett gemensamt EU-försvar eller ta täten med den frågan.
Nej, jag tänkte att vi skulle komma tillbaka till det lite senare och diskutera det. Kohl var även drivande inom bildandet av euron som en gemensam valuta. Den här kom ju att ersätta D-marken för Tyskland. D-marken var ju symbolen för liksom den starka Tyskland. Tyskland hade väldigt mycket makt i och med D-marken, eftersom att det var Europas kanske starkaste valuta i klass med pundet, och det var något helt annat än den franska frangen då. Och Sverige hade bland annat vår valuta kopplad till D-marken via Bretton Woods och lite annat. Så var den kopplad till D-marken, vilket gjorde att Tyskland övergav en väldigt stark makt, och man övergav den tyska centralbankens stora makt som låg i Frankfurt. Och Göran Persson benämner också det här i den vackra dokumentären om honom, när han berättar hur Kohl misslyckas med att få en tysk som chef för den europeiska centralbanken, och det här överlämnas till en fransman, vilket de tyska väljarna ser som väldigt, väldigt stort svek av Kohl, och därför förlorar Kohl även valet 1998. Det är som att USA lämnade bort dollarn för en gemensam amerikansk, mexikansk och kanadensisk valuta, och kanadensarna får styra Riksbanken och Federal Reserve blir maktlöst. Det är ett väldigt stort steg för tyskarna, och det måste man förstå. Tyskar är också notoriskt rädda för inflation av lättförklarliga skäl.
En gång i tiden tapetserade de sina hem med mark så att de vet vad inflation kan betyda.
Ja, precis. Det är ju så att allt sedan 1971 var det väl Tyskland enades, tror jag. Har Tyskland varit ett problem för Europa? Eftersom att Tyskland är för stort och starkt för sig själv, men för litet för Europa. De kan alltså inte dominera hela kontinenten, men de kan heller inte bli dominerade av kontinenten riktigt om inte kontinenten är enad mot Tyskland. Så behövde Tyskland tämjas, och kolat detta sker genom EU. Man bäddade alltså in Tyskland och ringade in det som ett spindelnät så att det skulle kunna sitta fast. Konsekvenserna av detta ser vi idag genom att Tyskland i praktiken bestämmer allt inom EU, och att fransmännen får hänga på lite bäst de vill och låtsas vara med och bestämma, fast egentligen tyskarna som sitter på de ekonomiska musklerna. Man ger ju sig blanka fan i såna här säkerhetspolitiska frågor, eftersom att man har tycker väl att man har ägnat sig tillräckligt åt det, och därför är mjuk makt och ekonomisk makt mycket viktigare för tyskarna, och i praktiken gör att man i princip styr EU nu. Och vi ser ju det, hur Merkel dels adresserar flyktingproblemet och också den grekiska krisen. Det är hon som bestämmer, det är hon som sätter agendan. Löfven kan ju, och svenska statsminister överlag kan ju låtsas att man liksom är med och säger att ja, men det här med flyktingkrisen är också våran grej, men om inte Tyskland är med på det så är ingen med på det, så att säga, och det är ungefär lite samma sak. Tyskarna i EU är ju generellt också federalister med en icke-aggressiv kapitalism, kan man säga. I den meningen att man värnar stabilitet och skuldfrihet väldigt mycket. Man vill ha en ganska låg statsskuld, och man vill ha en liberal ekonomisk politik som samtidigt bygger på en ganska så ordnad rama. Jag menar, bankerna tillåts ofta inte gå omkull, och man är ganska noga i räkenskaperna. Och det är ganska olikt den amerikanska och engelska eller anglosaxiska mer aggressiva kapitalismen. Men Kohls stora projekt blev att ena Öst- och Västtyskland, och detta skedde ju 1990. Lite kuriosa om Helmut Kohl, och allt det här lyckades då Helmut Kohl göra genom väldigt skicklig statsmannakonst, stöd av väst då naturligtvis, och att han lyckades övertyga Frankrike om att det här är ofarligt, och i Ryssland, för man ska ju säga att Ryssland också kan ju känns lite hotade, att ett starkt Tyskland igen, även om det är långt ifrån deras nya gränser efter Sovjetunionens fall, så var det väl liksom, många hade fortfarande minnen av vad som hade hänt sist, så att man var lite fundersamma. Och det är väl också det som gör att tyskarna ofta är de som sist hakar på sanktioner mot Ryssland idag och är inte alls speciellt aggressiva mot ryssarna. Opinionsmätningar visar också att de är ganska ryssvänliga, om man nu får säga så, jämfört med många andra västeuropeiska nationer, just eftersom att de kanske har en historisk skuld fortfarande gentemot Ryssland.
Det var kallt i Stalingrad.
Ja, precis. Helmut Kohl fick då stryk i valet 1998 av Gerhard Schröder. Gerhard Schröder har ju väldigt lite med kalla kriget att göra, men det kan vara kul att säga i alla fall att han fick stryk av en sosse som införde minimilön och som nu konsultar åt Putin. Kohl anklagades även efter sin avgång för korruption. Jag vet inte mycket mer om det här, men jag vet att han anklagades för korruption. Jag tror han har omnämnt det i sina ganska nyutkomna memoarer också. Den har också pratat om ett självmord som skedde nära honom när han var yngre. Men det han var mest känd för kanske var hans avfettningskurer, där han vandrade runt i Alperna lite då och då för att gå ner i vikt. Så han sägs vara en viktpendlare, även om han blev fetare och fetare med åren. Och det här bekräftas ju då också av Göran Perssons anekdot om när han åt smör på ett EU-toppmöte för att komma ner i varv. Det var ju då precis efter det här med eurons införande.
Så Kohl är ohyggligt upprörd när han kommer in. Så sätter han sig och så börjar han liksom på att äta smör. Han äter kopiöst med smör. Först en assiett. Och jag kan tänka mig att det är 10 sådana här smörklickar, 10 gram styck som ligger där. Den konsumerar snabbt. Sen tar han in en till och också den går åt. Sen liksom går han ner på något sätt i varv. Och då väntar vi fortfarande på Blair, Jospin och Chirac.
Då tänkte jag nu, eftersom att vi har ett återförenat Tyskland som är införlivat i EU, och man tänker att Tyskland aldrig mer kan vara aggressivt. Skulle du säga, Nils, att du tror att Tyskland, det nya Tyskland, är förskonat från framtida aggressiva nationalism till exempel, eller en liknande högerpopulistisk makt som man ser kanske växer fram i exempelvis Frankrike idag och Ungern och så?
Nej, det är man nog aldrig egentligen, men så länge EU består så är nog den risken extremt liten. Och sen, om man tänker på orsakerna till den franska nationalismen egentligen, måste man kunna säga att de som orsakerna grundar sig i, det är ju en EU-skepticism egentligen, eller hur? Många ser det som att Frankrike tappar saker till förmån för andra, underförstått Tyskland, och därför så finns det en större grogrundskepticism. Men Tyskland, den allmänna uppfattningen, mycket mer att man tjänar på att vara med i EU och man har stor makt och inflytande i EU.
Så är det ju också så att i Frankrike lever ju fortfarande tanken kvar på att den franska nationen är det vackraste som finns. Man har väl kanske inte riktigt samma tanke i Tyskland, eftersom att det sägs ju att tyskarna först började vifta med flaggorna 2006 under VM i fotboll, under hemma-VM. Innan dess hade man liksom aldrig visat nationalism överhuvudtaget i Tyskland efter andra världskriget. Det är inte alls samma sak i Frankrike. Även om vi ser den här Pegida-rörelsen i Tyskland till exempel, så är det ju inte alls i samma mått som i andra delar av Europa. Och Tyskland har ju ändå även fortfarande inte då, trots att man är NATO-medlem, lägger man bara 1,1 eller 1,2% av sin BNP på försvaret. Och som alla vet så ska man ju upp till 2% av BNP på försvarsutgifter.
Som alla vet,
det är så härligt uttalat. för att kvalificera sig för NATOs regler eller riktlinjer, som det så fint heter. Och jag hörde en anekdot av en svensk militärattaché i Bryssel som
jag älskar historien redan.
Den är trevlig. Han var nere i Bryssel på NATO-högkvarteret, och man satt och diskuterade med de europeiska NATO-länderna och USA. USA pratade om burden sharing, som är ganska populärt idag. Det betyder att man ska dela på bördan, och USA ska inte behöva ensamt skydda Europa, utan Europa måste lägga mer på försvaret. Och då sa man även att Tyskland, er ekonomi går starkt, ni måste lägga 2% av BNP på försvaret ungefär så, eller ni borde göra det. Och då så underförstått att det spelar liksom ingen större roll om Grekland lägger 2 eller 3% av sin BNP, det är skit i alla fall så att säga. Men tyskarna, ni måste göra det här. Och då så började den tyska generalen, han skriker ut lite halv högt på bruten engelska att ni skulle inte vilja se vad som hände om vi la 2% av vår BNP på försvaret, för det skulle bli ett genommilitariserat land. Får inte glömma att Tyskland är också Europas överlägset största ekonomi, och kanske en av de mest välskötta också.
Så, nej.
Men tyskarna har ju fått de har blivit de ofrivilliga ledarna av Europas sanktionskrig mot Ryssland och försvaret av Europa, vilket är ironiskt på många sätt. Och jag tror att jag läste i The Economist att det var långt reportage om hur obekväma de var i rollen som den här ofrivilliga ledaren. Men det var det om Helmut Kohl, mannen som återförenade Tyskland. En fin värdig, mycket värdig människa
som äter smör. So tell me, why can't this be love? Straight from my heart. Oh, tell me, why can't this be love? Det är lördag förmiddag den 26 april 1986, och nu befinner vi oss i den nordukrainska staden Pripyat. Och det är en strålande vårdag, för solen skiner ovanligt starkt för att vara april, tycker folk. Och det innebär att många är ute och ligger i trädgården helt enkelt och solar den här vårdagen. Och det är lite speciellt, för anmärkningsvärt nog så tycks vårsolen just ta extra mycket också den här dagen. För många noterar det att de får färg väldigt fort, ja, efter bara lite stunds solbad helt enkelt då. Så folk ligger ute och verkligen njuter. Dock så har ju inte alla tid att sola, för flera av stadens invånare har kallats in på extraarbete just den här lördagen i april. För de har fått besked under natten om att stadens närliggande kärnkraftverk, Tjernobyl, har råkat ut för någon sorts olycka under natten. Och myndigheterna och även då kraftverkets ledning har varit ganska noggranna med att inte sprida några detaljerade uppgifter om olyckan då, just för att inte skapa någon panik i onödan. Men de som ska jobba extra, de glider in till kraftverket helt enkelt och lämnar vänner och familj och grannar solandes ute i trädgården. Då tar vi ett hopp 2 dagar fram i tiden då, måndag den 28 april. Och vi befinner oss i Sverige, för de anställda på det svenska kärnkraftverket Forsmark kliar sig i huvudet, för mätutrustningen som de har för att mäta då radioaktiv strålning i upplandstrakterna, de har skjutit i höjden på ett väldigt onormalt sätt helt plötsligt.
Och de blir oroliga givetvis med en gång och noterar inga läckage eller liknande från kraftverken eller från reaktorerna. Och börjar med en gång fundera på eventuella andra orsaker till att mätutrustningen skjuter i höjden helt plötsligt. För det är väldigt märkligt alltihopa. Och det tog flera dagar innan de sovjetiska myndigheterna erkände för omvärlden vad som hade hänt. För det som hade hänt då, det var att natten mellan den 25 och 26 april så genomförde några anställda på Tjernobyls reaktor 4 ett sedan tidigare då planerat säkerhetstest. Och problemet med testet, det var att det medförde oväntad plötslig elbrist i hela kraftverket. Varvid testpersonalen då fick order om att återuppta ordinarie produktion igen och avbryta testet. Men det uppstod ju tyvärr komplikationer under den här återgången. För kärnklyvningen, den började ju att rusa iväg och kylvattnet förångades i allt snabbare takt. Och dumt nog så genomfördes testet av ett yngre gäng anställda. De mer erfarna operatörerna var hemma och sov i sina sängar. Och den här lite mer oerfarna personalen lyckas då inte få kontroll över den rusande kärnklyvningen. Så kylvattnet som sagt förångas snart helt och frilägger de här farliga bränslestavarna i mitten av reaktorn. För grejen med kärnklyvning, det är ju att sönderfallet av atomer, det frigör ju då energi när de klyvs. Och det innebär att värme alstras. Okontrollerad kärnklyvning, det tenderar ju då att accelerera extremt fort och därmed alstra också extrem hetta. Så brand utbryter alltså snart i reaktorn och katastrofen är då ett faktum. Branden eskalerar mer och mer. Och strax innan klockan 1:30 på natten så exploderar reaktor 4. Och ett stort hål i taket öppnas av den här explosionen. Så brandmän ifrån kraftverksområdet och ifrån staden kallas ju snabbt in på platsen och tillsammans med alla andra anställda på kraftverket så försöker man desperat att släcka den här branden. Och det som är väldigt otäckt med just strålning är att det krävs egentligen bara, ifall det är kortvågig och intensiv strålning då, det krävs bara någon minut i närheten av en reaktor till exempel som brinner innan man är döende. En sån här klassisk, ett klassiskt symptom som en del överlevande har berättat om, det är att man får chokladsmak i munnen efter en stund. Så ja, är det någon som är ute och går på stan eller så, eller bara hänger på något ställe och plötsligt får chokladsmak i munnen, så ska ni passa er, för då är det tecken på att det är en okontrollerad kärnklyvning i närheten eller en reaktor som har påbörjat härdsmälta. Så ja, tips till er där ute.
Men oftast kan väl det bero på andra saker?
Ja, att det ligger en Polly kvar bakom mina tandraden efter gårdagens fredagsmys framför På spåret kanske.
Man får en sur uppstötning efter att man ätit chocopops.
Ja, just det. Antingen det eller så att det är en härdsmälta i lägenheten intill. Men i alla fall då, den här intensiva gammastrålningen, den bryter ju ner kroppen in på minsta partikelnivå egentligen. Och förutom akut illamående och chokladsmaker som vi nämnde och kräkningar, så vittnar en av brandbekämparna på Tjernobyl om att strålningen fick färgen på ögonen på en kollega att skifta ifrån brunt till blått. Och det här är ju... det är ju väldigt otäckt, tycker jag i alla fall, när man läser ögonvittnesskildringar. Och det är oklart hur många dödsfall som går att relatera till den här Tjernobyl-olyckan. Det rör sig troligen om någonstans mellan 30-100 personer, varav de flesta var på plats då under själva släckningsarbetet. Och trots det här relativt låga antalet döda så har Tjernobyl-olyckan kommit att få digra konsekvenser för ja, såväl Ukraina som Sovjetunionen och hela övriga Europa. För i samband med att reaktorn exploderade så sköts enorma mängder radioaktiva partiklar upp i luften ifrån det här taket som lyftes och sög sedan iväg med vindarna helt enkelt. Och det här radioaktiva avfallet spreds senare över Europa med de stora vindarna. vilket bland annat orsakade just Forsmarks mätinstrument att bete sig märkligt, som jag nämnde här alldeles nyss. Så skogar, vattendrag, djurliv och så vidare i Europa påverkas ju av den här strålningen och de här partiklarna, vilket alltså gjorde att allt ifrån bärplockning till jakt och fiske blev ju riskfyllt på flera håll, även i Sverige alltså. Jag har till exempel sett bilder i, jag tror det var en bok någon gång, som hittats i de här floderna som ligger nära kärnkraftverket. För kraftverk med fördel placeras ju ofta gärna nära vattendrag av säkerhetsskäl till exempel. Och de här strålningsskadade vattnen vid kraftverket fick fiskarna att växa sig till helt abnorma storlekar alltså. Och blev självfallet omöjligt att äta. Det var någon bild jag såg på någon abborre, tror jag, som var en halv meter stor och såg ju helt, ja, såg ut som en utomjording i princip. Och en annan otäck sak med strålningen, det är att den inte syns. Människorna som drabbades av strålningssjuka, de brann ju i princip upp inifrån, och radioaktiviteten i markerna kan ju bara mätas med de här speciella instrumenten som knackar så här obehagligt i sina ljud. Och än idag så är ju staden Pripyat en ren spökstad. Dock så är den ju städad och rensad av sovjetisk militär. Lite oklart hur frivilliga de här soldaterna var till städningsarbetet, men den är hyfsat uppstädad i alla fall. Om vi då går till de politiska konsekvenserna som Tjernobyl-haveriet bär med sig, så är det ju till exempel det att många i Sovjetunionens ledning får ju en kalldusch helt enkelt, och man inser att det finns stora behov av omfattande moderniseringsreformer, inte minst i sektorn säkerhet vid kärnkraftverk alltså. Och de här reformfrågorna hamnar längre och längre upp på dagordningen, vilket man kan tänka sig då underlättar för den nytillträdde Mikhail Gorbachev att genomföra vissa reformer. En annan konsekvens av katastrofen är ju att miljörörelsen, som ju också har präglat övriga delen av 80-talet sedan oljekrisen där, som jag nämnt tidigare, den stärks ju. Och miljöfrågorna hamnar längre och längre upp på dagordningen. Och Centerpartiet, som ju tidigare var ett profilerat miljöparti under Torbjörn Fälldin, de har ju, som vi förklarat i tidigare avsnitt, tappat miljöbollen i samband med laddningen utav Ringhals och förlorat förtroende i miljöfrågan. Vilket gör att Miljöpartiet kommer in i riksdagen 1988 när valrörelsen också präglas av frågor som, ja, försurningen av haven och så här.
Säldöden.
Ja, precis. Sälvalet 1988 brukar man ju prata om. Jag tror det var någon moderat riksdagsledamot till och med som, när han fick se de första miljöpartisterna äntra riksdagen 1988, så var hans välkomstfras: "Jaså, du är här nu, din jävla säl." Miljöpartiet åker dock ut 1991, men återkommer till riksdagen igen 1994.
Är det så att du tog upp Tjernobyl i programmet för att du själv är lite smårädd för kärnkraft, Nils?
Ja, jag är ju lite nyfiken på det man kallar för fjärde generationens kärnkraftverk, som bland annat då har betydligt högre säkerhet och använder sig av förbrukat kärnbränsle till reaktorerna. Så ja, jag är inte helt emot inte.
Ja, men det är klart, man kan ju inte vara, att vara emot kärnkraft på grundvalen av olyckan i Tjernobyl, det är som att vara emot bilar för att kungen körde av vägen liksom på 30-talet med en sån bil.
Eller var emot avsugningar av samma skäl.
Vi tar oss till mars 1984, och vi har inget exakt datum på det här, men enligt säkra källor så är det då som USAs president Ronald Reagan börjar skissa på det som senare kommer att kallas för stjärnornas krig. Bakgrunden till det här ska vi dra lite kort och vem Ronald Reagan är och allt sånt där. Men stjärnornas krig var i alla fall det Strategic Defense Initiative, som betyder att man skulle kunna skjuta ner inkommande atombomber med laser från rymdstationer. Det kan låta otroligt, vilket det också var, men det var en väldigt, väldigt viktig punkt i kalla kriget, och framförallt i slutet på kalla kriget. Men först lite om Ronald Reagan. Han var USAs president mellan 1981 och 1989. Han vann valet 1980 mot Jimmy Carter och slutade sen 1989. Han är väl betraktad som republikanernas största president efter Abraham Lincoln, ungefär. Det är väl han och någon till. Teddy Roosevelt var väl republikan också. Han är betraktad som en ganska, ganska känd. I övrigt så är det Reagan. I modern tid så är det definitivt Reagan, som man alltid refererar till som neokonservatismens fader. Han inledde sin politiska karriär som guvernör i Kalifornien på 60-talet. Efter att ha arbetat som B-skådis i Hollywood ganska så länge. Under den här tiden som guvernör i Kalifornien så ska han bland annat ha skickat militären till Los Angeles College där för att rensa upp bland upploppsmakare. Det var så att det var 60-talet, det var liksom fredsrörelse och det hade varit upplopp där under lång, lång tid. Och till slut så tröttnade Reagan och han sa att även om det innebär ett blodbad så slå ner skiten i princip. Så han hade ganska hårda nyper när det väl kom till kritan. Men i övrigt så han ställde inte upp för omval sen på 70-talet, utan han satsade högre. Han vann nomineringen 1980 då, bland annat mot George Bush den äldre, som senare kom att bli hans vicepresidentskandidat och även vicepresident. Men 1984 i valet mot Walter Mondale, denna tragedi till presidentkandidat som endast vann sin egen hemstat, tror jag att det var faktiskt. Walter Mondale vann en delstat 1984 i valet och Ronald Reagan vann 49 stycken av 50, vilket får ses som en ganska så förkrossande seger och den förmodligen största segern i modern tid i amerikansk politik. Och varför det gick så här, det tänkte jag att vi skulle kunna få reda på nu, för nu ska vi lyssna lite på en väldigt berömd kampanjfilm från den här tiden.
Ja, jag vet vilken det är.
Det är inte The Bear, utan jag vill ha It's Morning Again in America. Ja, det är väldigt fin. Det roliga med det, eller roliga, det är lite tragiskt också, men det är så oerhört vit. Det är inte en enda svart människa eller mexikan, utan bara så här vita män i så här college-tröjor som står i hissen av amerikanska flaggan. Och så här, aren't you better off now than you were 4 years ago? Det är hans klassiska replik.
It's Morning Again in America. And under the leadership of President Reagan, our country is prouder and stronger and better. Why would we ever want to return to where we were less than 4 short years ago?
Ronald Reagan blev känd för en stenhård utrikespolitisk agenda gentemot Sovjet, som han kallade ondskans imperium. Genom en enorm upprustning sägs han ha fått Sovjetunionen på fall. Det här är ju, kan man ju aldrig bevisa, men man kan väl säga att många olika faktorer fick Sovjetunionen på fall, och det här var väl helt klart en bidragande orsak till den.
Ja, man brukar väl säga att Stjärnornas krig-programmet, Gorbachevs glasnost och perestrojka och den ekonomiska kollapsen i Sovjetunionen, delvis på grund av upprustningskriget så att säga, var de tre största orsakerna till Sovjets kollaps.
Ja, det var ungefär.
Reagan var ju grym på tv-debatter och jag tänkte på en anekdot. Hur gammal var 1980, tror
jag? Men jag vet vilken anekdot du ska dra. Jag kan dra den om du vill, för jag kan den. Jag skrivit upp den här. Det som du säger, Ronald Reagan var relativt gammal när han ställde upp för omval mot Walter Mondale 1984. Han var född 1911. Och var då 73 år, vilket är väldigt gammalt. Och när Mondale påtalade att Reagan var väldigt gammal och skulle vara 77 år innan han slutade, nästan 78, så svarade Ronald Reagan ganska så snabbt och enkelt att han inte skulle hålla Mondales bristande erfarenhet och unga ålder emot honom. Pabang, vilket gjorde att folk skrattade. Och Ronald Reagan var, och han anses ha varit en briljant kommunikatör, eftersom att han var van att stå framför tv-kamerorna. efter sin ganska långa karriär i Hollywood, så han kunde leverera repliker som andra hade skrivit, så att säga. Om han tänkte själv eller inte, om det tvistade lärde, men just att han kunde leverera de snabba repliker, det var det ingen som sa någonting om. Och han skyllde ju ofta på demokraterna och sa att demokraterna gjort det här och det här fel, som man brukar göra i politik. Och då så sa en reporter, men du säger att demokraterna gör allt fel hela tiden. Har inte du någon skuld i det här också? Och då sa han att jo, självklart har jag det. Jag har varit demokrat. Så att han var liksom snabb och rolig och sådär. Så han tjänstgjorde också i andra världskriget, eftersom han då var född 1911. Han var ju väldigt gammal när han blev president. Men på grund av sin närsynthet så fick han faktiskt tjänstgöra på hemmaplan. Och han var ju självklart då skådespelare i reklamfilmer för flygvapnet. Och de måste ha haft ett öga för det där. För jag tror att där gjorde han nog kanske mer nytta. Han känns inte som den fysiska krigaren, utan mer utav en underhållartyp på något sätt. Han var ju också dedikerad antikommunist. Och han angav illojala skådespelare för FBI under sin tid i skådespelarbranschen.
Jag undrar vad han hade sagt om han hade kommit till Dramaten i Stockholm i samma tid och tänkt sig att ange vänstersympatisörer.
Ja, han hade fått fullt upp på Dramaten om han angav någon som... Och liksom, och man kan tänka på att om man anger någon som är lite tveksam till den amerikanska policy mot Vietnam, ja, då kan man kanske känna att hela Dramatens ensemble skulle ligga jävligt illa till. Ronald Reagan skulle få en smärre chock när han insåg att den stora debattfrågan låg om huruvida Kinas eller Sovjets utrikespolitik var bäst.
Ja, han skulle nog få Alzheimer i förtid.
Ja, det får han på. Men hans reformer i regeringsställning på presidentposten gick kort och gott ut på att han sänkte skatten kraftigt. Marginalskatterna sänktes från 70 till 23%. Väldigt mycket på 8 år att sänka med så mycket. Han avreglerade kreditmarknaden, minskade de offentliga utgifterna, förutom försvarsanslagen som han ökade extremt mycket. Han var väldigt hård mot kriminalitet och var beredd att använda våld för att skydda USAs intressen utomlands utan att rådfråga det internationella samfundet, vilket han också gjorde många gånger. Han gick till val på en ganska stor... Han pratade mycket om värdekonservatism och klassiska konservativa värden som familjen och såna här saker. Men trots det hade han en skilsmässa i bagaget och hans leverne var väl inte så där jättevärdekonservativt. Men han hade en ganska stor trovärdighet i de här frågorna. Han startade också underskottet i den amerikanska budgeten. Vi går ju idag mot en fiscal cliff där kongressen måste rösta igenom att höja lånetaket hela tiden. Det måste de göra om 2 veckor nu. Trots löftet om budgetbalans så har det blivit så att budgeten har gått med underskott sedan Reagans tid, förutom en tid på 90-talet när vi hade tillväxt. Reagan och andra har skyllt det här på att man var tvungen att öka försvarsanslagen så kraftigt för att vinna mot Sovjet i det kalla kriget. Det var ju hans stora mål. För att kompensera för det här då så kunde man inte, alltså så mycket som man ökade försvarsanslagen, så mycket kunde man inte skära ner på exempelvis socialbidragen. För då hade inte några socialbidrag funnits kvar i princip. Det var väl lite så han resonerade, så han tyckte det var bättre med underskott. Och det var väl ogenomförbart också i kongressen, tror jag. Han var också väldigt nära Margaret Thatcher. De drev ju ofta sin utrikespolitik väldigt gemensamt, och de var ju den neokonservativa och neoliberala rörelsen. Det här är inte jättekänt, många vet ju om det, men det är inte jättekänt att han blev skjuten 1981 i ena lungan, tror jag var han träffades. Han klarade sig bra, han blev opererad och sådär, men han blev ganska allvarligt skadad. Och innan han lade sig under kniven så sägs han ha frågat läkarna om alla var republikaner. Innan han somnade in, men det ökade också själva mytbildningen kring honom liksom. Han tog in religionen i politiken igen på ett sätt som inte var speciellt vanligt på 70- och 60-talet. Det var ganska oreligiöst. På 80-talet blev det någon slags nydaning för religion i politiken. Och vi hade lite andra sådana här religiösa revolutioner. Man kan titta på Iran och så, inga likhet i övrigt. Då, men liksom politik och religion hörde lite mer ihop. Reagan red på den här vågen. Om han själv var speciellt värdekonservativ, det är svårt att säga. Men han sa ungefär så här om aborter. För han var ju lite av en abortmotståndare, och han sa så att jag noterar att alla som är emot aborter redan har fötts. Och det var ungefär så som det var ungefär hans hållning i den frågan, tror jag. Däremot så kan man väl säga att hans värdekonservatism drabbade många HIV-smittade. En annan sån här klassisk konservativ grej som han gjorde var ju att han ökade på dödsstraffet rejält. Dödsstraffet var i praktiken avskaffat på 60-70-talet bland domstolsbeslut och högsta domstolen, men han tyckte att det var bra att återinföra det igen. Så att från att ha haft ungefär 3 dödsstraff på sig sådär 70-talet, slutet av 70-talet, så var det under Reagans tid vid makten 100 dödsstraff. Och idag så är de ju ungefär på samma nivå, eller ja, högre tror jag. Så att det är klassisk, ganska hård högerpolitik i vissa frågor och väldigt liberal ekonomisk politik. Reaganomics som det kallas, från Chicago-skolan. Men hans stora plan, det var att krossa Sovjetunionen. Och Ronald Reagan, han ville få ett slut på kalla kriget. Det var hans stora mål. Och han ville komma ut som vinnare. För att lyckas med det så skulle han ekonomiskt motarbeta Sovjetunionens utveckling. Alltså man skulle inte låta Sovjetunionen få tillgång på ny teknologi och såna här saker. Det var inget innovativt samhälle i Sovjetunionen. Så till slut så skulle man ju då dränera Sovjetunionen. Framförallt var det här datoriseringen. Oavsett om Reagan hade gjort det här eller inte. Men internet hade tagit död på Sovjetunionen 1999 i alla fall, är jag ganska övertygad om. Eftersom att internet är liksom, alltså det är en sån komparativ fördel att ha de här kommunikativa kanalerna jämfört med att ha liksom ett helt stängt samhälle. Och datoriseringen i övrigt gjorde att Sovjetunionen fick jättesvårt att hänga med. Militärt utmanövrerade också Reagan Sovjetunionen, bland annat genom Star Wars. Och han stödde antikommunistiska rörelser i hela världen, bland annat i Afghanistan och Polen. Men också sandinisterna, eller kontras i Nicaragua mot sandinisterna, tror jag att det var. Eller tvärtom, jag kommer aldrig ihåg vilka som är vilka.
Sandinisterna är ju socialister och kontras är auktoritära höger, kan man säga.
Och det blev en skandal som kallas Iran-kontra-skandalen, där vapen och annat var inblandat. Och det har ju smutsat ner Reagans arv. Men han var i alla fall väldigt hård med att skicka vapen till alla antikommunistiska rörelser i hela världen. Och han stödde även, tyvärr då får man ju säga, om man tycker om hans ekonomiska policy, så förstod han inte alls det, alltså han var inte alls tillräckligt hård mot apartheidregimen i Sydafrika, utan han stöttade deras ingrepp i, jag tror det var Angola, mot kommunisterna där, och betraktade ANC delvis då som terrorister. Men det han var mest känd för, och det som vi då tog upp Reagan för, det var ju då att han började fila på någonting som kom att kallas Star Wars, eller SDI, Strategic Defense Initiative. Och då skulle man alltså bygga rymdbaserat missilförsvar som skulle skjuta ner Sovjets missiler innan de ens hunnit nå USA, med laserstrålar tror jag att det var. Hade detta lyckats hade ju maktbalansen rubbats enormt, vilket betyder att alla Sovjetunionens atombomber skulle vara liksom obsoleta, vilket hade varit typ, det hade ju nästan varit farligt, för det hade ju risken för ett konventionellt krig varit överhängande istället.
Det finns ju också en vansklighet i det här, för jag minns en anekdot från en dokumentär om Vladimir Putin, så berättar den helt enkelt en anekdot från Putins barndom, där han i sitt halvruckliga hem sopar bort en sork ifrån köket och lyckas då sopa in sorken i ett hörn. Och när han väl fått in sorken i ett hörn så går den till anfall mot honom istället. Och om man ska ta den här jämförelsen till SDI, så kan man väl tänka sig att hade den här planen väl varit nära sats i verket, så hade kanske Sovjet känt sig trängda och istället då försökt att rulla in i Europa. Lustigt också är att när Reagan väl presenterar de här planerna på SDI, så blir ju såväl presskåren som civilbefolkningen och även landets egna mästerliga ingenjörer förvånade över Reagans presentation, i och med att till och med ingenjörerna tyckte att de här planerna verkade väldigt orealistiska, även om man ser till flera år framåt, i och med att tekniken faktiskt inte fanns på långa vägar.
Men det är många som hävdar att det var ju alldeles nära. Och man ströp ju det här projektet 1994. Då hade det kostat 44 miljarder amerikanska dollar. Vilket är ganska mycket.
Vad fan hände med vård, skola och omsorg?
Ja, det är coolt ändå att få igenom det. Men det var väl lite vad månlandningen var för Kennedy, var väl det här. Det är ju också väldigt likt kopplingarna till missilförsvaret i Europa, som George Bush ville sätta in i Tjeckien och Slovakien, tror jag att det var, för att skydda mot det som då var iranska atombombar, sa man. Men det är egentligen att man ändrar maktbalansen mot Ryssland och skyddar NATOs östra flank. Men vad ska vi då säga om Reagans arv? Man kan väl säga så att han lämnar efter sig ett nästintill vunnet krig. Det man kan kallt krig. Man kan väl säga att George Bush den äldre har väl, alltså Herbert Walker, han har väl i princip att sätta in bollen i öppet mål. Han har en låg skatt, låg inflation och ganska låg arbetslöshet. Så den ekonomiska fronten är det bättre än vad det var innan om man tittar på de siffrorna. Å andra sidan så hade hans företrädare Jimmy Carter haft att kämpa med oljekris och ganska låg tillväxt. 80-talet var ju ett bra globalt årtionde ekonomiskt. Men han lämnade också efter sig ökade klyftor och ett stort budgetunderskott som inte slöts förrän 1998 tror jag. För mig symboliserar han kalla kriget i mångt och mycket. I alla fall den slutet och den lite mer, alltså mer moderna delen av kalla kriget. Han är en ikon tillsammans med Margaret Thatcher för kalla krigets slutskede och även för nyliberalismen och neokonservatismen. Med de visa orden så tycker jag att vi tackar för idag. Det har varit trevligt att ta det genom slutet av 80-talet. Och nästa avsnitt kommer ju faktiskt vara det sista i den här serien som jag har förstått. Eller vad säger du, Nils?
Ja, sista eller näst sista. Vi får se hur vi knyter ihop säcken. Vilka händelser det
Det är värt att vänta på som sagt. Och vi har inte bestämt vad som kommer härnäst när kalla kriget är slut. Men det får vi se. Som vanligt så uppmanar vi alla att dela det här om ni tycker att det har varit bra. Gilla oss på Facebook och sprid budskapet för att vi ska få så många lyssnare som möjligt. Det är alltid uppskattat. Och tills nästa gång så får vi säga på återhörande och hej.
Hej.
To me. Ah!